Påskdagen, fantastiskt. Jesu uppståndelse, det är det vi firar. Jag tittade på ett filmklipp för ett par dagar sedan. Det var en reporter som var ute och intervjuade på stan människor. Och han frågade spontant, varför firar vi påsk? Och man blir lite chockad faktiskt, för att det är sån okunskap i vårt land. Det var en ung kille, han var kanske gissa 16-17 år. Han tänkte länge och han kom inte på. Och så frågade de igen och så tänkte han, kan det ha någonting med det med häxor att göra? Det var vad han kom på. Andra var också väldigt svävande, även om de visste att det var någonting med Jesus och så här va. Men man ser att Sverige är väldigt, väldigt sekulariserat. Så det måste man säga. Så det är väldigt många som inte förstår varför firar vi påsk egentligen. Jag ska läsa en vers. Och det är aposteln Paulus som säger i första Korinthierbrevet 15 och 20. Och vi kommer in mitt i ett sammanhang då han, man kan säga, argumenterar för ett liv efter döden och uppståndelsen. Och så lite grann ett vittnesbörd också. Och så säger han så här, 15 kapitlet och 20 versen. Men nu har Kristus uppstått från de döda, den första av de avlidna. Det slår han fast. Tänk vad viktigt. Kristus har uppstått, den första av de avlidna. Herre, välsigna ordet. Idag, hjälp mig när jag talar, predikar. Herre, tack att du är uppstånden och tack att det ska få vara levande i våra hjärtan den här stunden. Vi ber dig om det, Jesus. Oavsett hur vi känner det eller har det, så är det ändå en verklighet, Herre. Men tack att vi ska få en liten glimt av det, att vi ska få känna lite grand. En försmak av uppståndelsen, en försmak av himlen här och nu. Vi ber dig om det, Jesus. Amen. Ja, det är ju väldigt drama påsken egentligen. Vi firade ju här då, eller samlades med skärtorsdagen och firade Herrens måltid. Och vi mindes att Jesus, han kämpade i Getsemane när vi bröt brödet och tog emot vinet. Och sen hade vi långfredagsgudstjänst då vi minns att Jesus, han led och dog för oss på korset. Och sen blir det väldigt drastiskt sen då när vi firar uppståndelsen idag. Som verkligen är en glädjens dag. Men allt det här är Gud. Allt det här är Jesus. Det är både långfredagsperspektiv och påskdagens perspektiv vi får ha med oss. När vi tänker oss, vem är Gud? Vem är Jesus? Både lidandet, där han visar kärleken till dig och mig. Men sen också då uppståndelsen, de verkligen visar sin kraft. Och de manifesterar att han är Herrarnas herre och konungarnas konung. Och det här är Gud. Han är både och. Han är den lidande guden som älskar oss så mycket att han går i döden. Men han är också herrars herre och konungarnas konung. Han uppstår från det döda. Och han regerar i evighet. Det är den Gud vi tror på och bekänner oss till. Och det här handlar också om det kristna livet. Kristna livet handlar både om långfredag och påskdag, det vet vi. Det är lidande många gånger, det är svårigheter och ibland känns det väldigt tungt. Men sen är det också påskdagen. Vi lever ju det här varje dag, det var som Staffan sa, vi borde fira det varje dag. Och samtidigt var du inne på det också, det med långfredagen, att när du predikade också då, att det är också någonting som vi lever i, behöver leva i med korset. Och förstå vad det innebär att följa Jesus. Så det är fantastiskt. Det är många, många dimensioner här man kan hitta när det gäller påskens budskap. C.S. Lewis känner nog många igen. Författare, kristen författare, skriver väldigt mycket. Och han har mycket det här med argumentation för kristen tro. Och han var en sån här apologet, som det heter. Och han skriver så här när han berättar om uppståndelsen. Nya testamentets författare skriver som om Kristi uppståndelse från de döda var den första i sitt slag som skett under hela universums historia. Han är den första. Han är det nya livet. Han har öppnat en dörr som varit stängd allt sedan den första människan dog. Han har mött och bekämpat och besegrat dödens konung. Allting är annorlunda därför att han har gjort detta. Detta är den nya skapelsens begynnelse. Ett nytt kapitel har skrivits i kosmos historia, slår han fast. Det är väldigt starkt. Det är ojämförligt med något annat. Alltså det Jesus har gjort, det går inte att jämföra med något annat. Någon annan religion eller filosofi eller någonting som finns. Det här är helt unikt och fantastiskt. Och Jesu uppståndelse, det är inte bara en andlig uppståndelse, eller var inte bara en andlig uppståndelse. Det finns vissa rörelser som menar det, men så är det inte. Och inte heller är naturligt på det viset som det liknar våra natur som han uppstod, när han uppstod igen i sin kropp. Utan han uppstod ett liv som har ett eget nytt väsen. Det handlar om en helt ny natur när Jesus uppstår från det döda. En natur som aldrig kan dö igen. Kroppen uppstod och förvandlades på samma gång. Och Jesus är inte längre dödlig utan lever i evigheters evighet. Och det är den uppståndelsen vi ändå också ska få vara med om. Men Jesus är den första. Han är den enda hittills. Det är ingen annan som har uppstått från de döda. Men vi kommer också att uppstå en dag när Jesus kommer tillbaks. Och i en förhärligad ny kropp som aldrig kommer att dö. Som är oförgänglig. Det berättas om att tron på uppståndelsen var en av de två saker som var kanske de mest framstående. I alla fall enligt en läkare som levde på den första församlingens tid. En grekisk läkare. Det var ganska intressant att läsa det här. Han heter Galenos. Och han noterade att det var två saker som var utmärkande för de första kristna. Och ni förstår säkert vad det handlar om, i alla fall den ena saken. Och det är just kroppens uppståndelse. Det utmärkte de första kristna. Och det var det man noterade i samhället och man tyckte var väldigt märkligt egentligen. Det var uppseendeväckande att de kristna kunde tro på något sånt. Sen var det en annan sak, bara intressant att nämna. Men det var faktiskt deras sexuella återhållsamhet. Att man liksom höll sig till sin partner, sin man eller hustru. Att man hade en i som man höll sig till. För det var väldigt promiskuöst i den grekiska och den romerska världen. Så det var också väldigt anmärkningsvärt. Och Tom Wright är en teolog som har skrivit en del om de här sakerna. Och just det här med mycket om det här med uppståndelsen och Jesu död och uppståndelsen. Och han säger så här, ganska intressant också. Tar man bort berättelsen om Jesu födelse förlorar man bara två kapitel av Matteus evangeliet och två av Lukas evangeliet. Men tar man bort uppståndelsen, ja, vad förlorar man då? Jo, hela Nya testamentet. Och så lägger han till större delen av hundratalets kyrkofäder. Förlorar man också. Skriver han en bok som heter Ännu bättre. En bok jag kan rekommendera verkligen. Ja, så uppståndelsen var väldigt centralt i den första kristna församlingen. Och gavs väldigt mycket utrymme i predikan och undervisning. Så talar man om det här. Naturligtvis att Jesus hade dött också korset. Men också då som en bekräftelse på att han var verkligen den han sa sig vara. Att han uppstod igen från det döda. Och det framställdes som den händelse som utgör grunden till att Jesu skenbara död på korset förvandlats till en stor seger över döden. Så uppståndelsen är oerhört viktig. Och det lyfte de första kristna fast fram. Hur såg man då på uppståndelsen i allmänhet på den första kristna tid, den första församlingens tid. Ja, det kan vara lite intressant att notera. Grekerna trodde på ett evigt liv och själens odödlighet, berättas det. Men kroppens uppståndelse, det var löjeväckande. De var väldigt själiska och andliga och så här, men så kroppen, den skulle inte uppstå. Och det ser man också i Bibeln när Paulus är till exempel i Aten och talar om Jesu uppståndelse, död och uppståndelse, så står det att några gjorde sig lustiga över Paulus. De tyckte det var, ja, det här det är inte klokt, hur kan han prata så? Judarna, de trodde i allmänhet på uppståndelsen, men det var, man följde egentligen då som fariserna trodde, och de trodde att de dödas kroppar skulle få liv igen, men fortsätta som vanligt. Alltså inte den här nya förhärligade kroppen som Jesus uppstod i. Saddukeerna, det var en grupp judar som förnekade uppståndelsen. Jesus hade ju diskussioner med dem också, ni kanske kommer ihåg. Men de förnekade inte det eviga livet. Men de förnekade uppståndelsen. De hade en annan teologisk uppfattning än fariseerna. Men de kristna, de första kristna, de trodde som fariseerna och från judarna i allmänhet att kroppen skulle uppstå. Men den stora skillnaden var att den också skulle förvandlas till en förhärligad kropp. En ny kropp som aldrig kommer att dö. Så det var väldigt, väldigt radikalt och väldigt, väldigt anmärkningsvärt budskapet om Jesu uppståndelse. Det skakade verkligen om och människor hade väldigt svårt att ta till sig. Vi läser också, Paulus skriver om att talet om korset är en dårskap. En dårskap för hedningarna, alltså greker och romare och de som inte var judar. Och en stötesten för judarna. Så reaktionerna var så oerhört starka när man predikade både korset då och uppståndelsen. Det var väldigt starka reaktioner. Man kan tänka att Gud skulle kunna ha valt en lättare väg eller lösning så att folk hade lättare för att acceptera budskapet. Men det gjorde han inte. Han valde någonting som var väldigt svårt rent mänskligt att ta till sig, men ändå så fantastiskt och en sån kraftfull budskap. Så när människor öppnade sina hjärtan för budskapet, då fick de verkligen uppleva kraften i evangeliet. Kraften i den här dårskapen och den här stötestenen. Nu tar vi utifrån mänskligt sätt att se det. Men Guds dårskap är visare än människor vishet. Ja, det är intressant att läsa om det här. Det har varit ett frågasättande om Jesus verkligen uppstod från de döda genom hela historien. Och det är likadant idag. Man frågasätter överallt. Och du har säkert mött det också. Och ibland kan man ju tvivla själv också. Man funderar, är det möjligt? Kan någon verkligen uppstå från de döda? Vi kan ju drabbas av det också som kristna. Men det som har funnits myter och lögner tillbaks. Det är till exempel det här att Jesus var aldrig riktigt död. Han dog aldrig, utan han överlevde korsfästelsen. Men det menar man. Jag läste om en person som verkligen hade satt sig in i hur det gick till det här med korsfästelsen. Och hur romarna gick till väga. Han skrev så här att ingen någonsin kunde överleva en korsfästelse. Det var totalt omöjligt. Det gick inte. Så den som korsfästes, när den togs ner från korset, var han absolut död till 100%. Det går inte att överleva en korsfästelse. Och Jesus överlevde inte korsfästelsen. Han dog verkligen. Men ändå finns ju de berättelserna. Någon flyttade kroppen från graven, rövade bort den. Det finns också myter om. Lärjungarna hade hallucinationer. Det var inte verkligt när Jesus uppenbarade sig. Tjuvar stal kroppen från graven. Kvinnorna gick till fel grav. Kanske jag har hört de här berättelserna. De korsfäste fel man. Det var inte Jesus de korsfäste. Och det finns fortfarande de historierna. Ganska stora, spridda historier om det här. Jag läste bara en liten parentes här, att 2007, det är inte så där värst länge sedan, så höll Muammar Gaddafi, han var ju diktator i Libyen, han avsattes ju sen. Han höll ett tal, ett direktsänt bönemöte på tv, och det var mängder med människor som lyssnade i muslimvärlden. Och det här skedde i Niger i Afrika. Och då sa han så här bland annat, att en annan man som liknade Jesus korsfästes i hans ställe. Och det var miljoner av människor som lyssnade till det här. Så många får de här uppfattningarna, eller har de här uppfattningarna. Det var bara ett exempel. Men det finns starka argument för uppståndelsen. Väldigt starka argument. Lärjungarnas förvandling till exempel. De blev helt annorlunda människor när de hade mött Jesus. Vi vet ju att de var rädda och flydde när de tillfångatog Jesus och spridda så. Men de fick verkligen uppleva och möta den uppståndne. De blev helt förvandlade och de var villiga att dö sen för sin tro. Och nästan alla blev ju martyrer också. Kvinnorna som var de första vittnena, att kvinnors vittnesbörd gällde ju inte på den här tiden. Och det är väldigt intressant att Bibeln nämner just det, att det var kvinnor som kom först i graven. Det skulle ju författarna ha undvikit om man ville hitta på någonting som skulle man skulle lura folk. Då hade man inte skrivit så, men det gjorde man. Man skrev precis som det var. Mängden av människor som blev omvända till tron, det är också väldigt anmärkningsvärt på den här tiden, och det är det ju naturligtvis idag också. Det måste ju ligga någonting i det här när så många människor får sina liv förvandlade. Och sen en väldigt viktig sak, jag vet inte om du har tänkt så mycket på det, men att sabbaten blev ändrad till en söndag. Det var ju lördag, nu talar jag utifrån det judiska perspektivet här då. Att det blev verkligen en förändring här, att det blev söndagen som blev liksom den heliga dagen istället för lördagen. Och den här Wright som jag citerade innan, han har faktiskt skrivit, jag kommer inte att nämna mer om det nu, då har vi absolut inte tid med, men 7 punkter som den judiska uppståndelsetron förändrades. Och i och med att efter att Jesus hade uppstått, alltså på 7 olika punkter så förändrade de kristna då, judarna, sitt sätt att förstå uppståndelsen. Och det är väldigt, väldigt anmärkningsvärt, för att de första kristna var ju judar och de var djupt rotade i den judiska tron, men ändå förändrades deras syn så totalt. Dels på att Jesus var Guds son naturligtvis, men på uppståndelsen. Och han nämner alltså 7 punkter. Och människor, de tenderar ju att vara väldigt konservativa när det gäller föreställningar så där om liv och död. Och när man drabbas av sorg så söker man det efter det man har hört tidigare. Det är dit man går. Men de första kristna förmedlar en tro som visar på någonting helt nytt. Och just de här 7 områdena då visar på det. Väldigt intressant att se. Och också någonting att lägga till som är, jag tycker det är väldigt stärkande. Det är just det här att i samhällen där kultur och religion är väldigt sammanlänkande, som det hör ihop, så ändrar man inte uppfattningar hur som helst. Det gör man inte. I hedna världen på många ställen på första Bibelns tid så var man ju djupt rotad i sina religioner. Men judendomen, det var ju någonting alldeles extra. Att man var djupt rotad i sin tro. Så där ändrar man inte sin övertygelse. Det som sker, att man kan ändra sin religiösa övertygelse, det är ju när man gör det med våld. Alltså det kommer en typ en ockupationsmakt och säger att nu ska ni börja tro så här. Det finns ju sådana exempel på kristendomens historia i Europa till exempel. Även svenskarna gjorde så. De reste ju till Finland och tvångsdöpte en massa finnar till exempel. Men då sitter ju inte tron så djupt sen. Utan då är det inte hjärtat som blir förvandlat, utan det blir en ytlig omvändelse. Och sen kan det också ske förändringar, att man ändrar sin övertygelse när inte övertygelsen sitter så djupt när man har en ytlig förståelse av vad man tror på. Ganska intressant att tänka. Okej. Jag såg ett tv-program också för, det är ett bra tag sedan nu, men det var ett intressant. Det handlade om en dokumentär som handlade om romarriket. Och så det handlade också om kristendomens utbredelse. Och då sa reporten, det var inget kristet alls program. Så sa reporten så här att den här staden, jag kommer inte ihåg namnet på den. Men det var en stad, det sa han så här att här var det en... Här tillbad man dem och de gudarna innan. Men sen kom kristendomen. Och då förändrades det helt. Och man började tillbe den kristna guden. Och Jesus Kristus. Och det är väldigt anmärkningsvärt. För det gick väldigt, väldigt fort. Och att människorna vände om så väldigt, väldigt drastiskt. Han hade väldigt svårt att förklara det. Den här historikern. Och det är väldigt intressant. För det var ju så det gick till. När kyrkan och evangeliet spred sig. I den första kristna tiden. Martin Luther, han sa så här. Vad spelar det för roll om Kristus har uppstått 1000 gånger. Om han har inte uppstått för dig. Jag ska bara nämna helt kort avslutningsvis. Den enskildes möte med den uppståndne. Det vi har nämnt nu, det är ju argument för att Jesus har uppstått. Och det styrker ju våran tro. Men vi måste också öppna våra hjärtan. För Jesus Kristus på ett personligt plan. Det här är ju jätteviktigt. Hans uppståndelse påverkar ju hela skapelsen. Precis som hans död påverkar hela skapelsen. Men också den enskilda individen samtidigt. Hela skapelsen påverkar. Men också du och jag som individer. Det var som den här kvinnan som gick på en alfakurs. Hon gick inte bara på en. Hon gick på två. Hon gick på tre. Hon gick på fyra och kanske ännu fler. Men hon förstod aldrig riktigt vad handlar det om. Och det blev alltid argumentation om det här att Jesus var unik som frälsare. Jag träffade henne under två kurser. Sen gick hon fler också. Och det liksom, hon ville veta mer men det fattades någonting. Hon kunde aldrig acceptera att Jesus var herre och konung. Och att han var världens frälsare som den unike frälsaren. Men sen en kurs och en samling så sa hon så här. Nu förstår jag. Nu förstår jag vem Jesus är. Då hade poletten trillat ner. Nu förstår jag att han är unik. Att det är bara han som kan frälsa. Och det är så frälsningen går till. Det är så den helige ande gör i våra liv. En människa måste, alltså det måste trilla ner den där poletten. Man förstår, man öppnar sitt hjärta och så sker en aha-upplevelse. Och jag skulle vilja säga att det är det Bibeln talar om, att bli född på nytt. Det händer någonting inombord som människan blir förvandlad. Hon ser att Jesus är unik. Han är verkligen världens frälsare. Det är verkligen sant det som Bibeln säger. Maria, hon kom till graven. Maria från Magdala. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Säger ängeln. Mitt i sorgen så får hon möta Jesus, möta den uppstånden. Det är väldigt, väldigt personligt. Så kanske du också har upplevt. Mitt i sorg så kan du också få möta. Eller har du kanske gjort det tidigare. Mött den uppstånden. Han vill möta dig. Han vill frälsa dig. Mitt i det mörkaste av mörker. Johannes lärjungen. Det står att han såg och trodde. Och sen talar han om sig själv, om den lärjunge som Jesus älskade. Det kan du läsa i Johannes evangeliet. Han säger det om sig själv. Och det är nog det starkaste man kan uppleva. Att man är älskad. Att man verkligen är älskad. Det är det vi människor innerst inne längtar efter. Och när vi får möta den uppståndne Jesus Kristus. Då får vi också en erfarenhet att vi är älskade. Av Gud själv. Av Herren själv. Och det var det Johannes hade upplevt. Genom ett möte med den uppståndne Jesus. Han har naturligtvis lärt sig när han vandrar med Jesus här på jorden också. Men den uppståndne Jesus innebar den stora skillnaden. Att Jesus verkligen var den han sa sig vara. Han var världens frälsare. Han som kallas en åskans son. Ett sånt temperament. Så riktig
ja, vad ska man säga, en åskans son. Det står i evangelierna om olika händelser när Johannes var med, vad som hände. Och Jesus fick ju till rätta visa honom ibland. Jag tänker på att titta på de här vissa tv-program och även på kvällstidningarna har ju sänt en del filmklipp och så där. Sebastian Staxet när han är i Ukraina här och hjälper till. Jag tänkte på hans liv förr och hans liv nu. Det finns ju ingen som talar så mycket om Guds kärlek. Det är bara om Guds kärlek och göra gott och hjälpa. Och det är kärlek, kärlek, Guds kärlek. Han har förvandlat honom och han vill ge vidare. Och så tänker jag på det var förr. Vilket hat. Han var ju till och med anmäld, han och hans grupp, kartellen, för hatpropaganda. Kanske kommer ihåg det med Jimmy Åkesson. Och väldigt hatiska texter, aggressiva texter. Men den förvandlingen han fick uppleva. Och det är nog något liknande som Johannes, även om Johannes var en Jesu efterföljare när vi lär känna honom. Men han hade det där, han hade väldigt kort stubin och han hade lätt liksom för att bli aggressiv mot människor. Men han fick uppleva den uppstånden och fick uppleva Guds kärlek, då blev han helt förvandlad. Och så kallas han ju kärlekens apostel. Kärlekens apostel. Väldigt vackert. Den lärjunge som Jesus älskade. Var så han kände. Jag är älskad av Jesus. Jag är Guds favorit. Tänk, det kan låta nästan egoistiskt, men det är ju fantastiskt. Det är ju så vi får känna. Var och en av oss kan ju få känna så. Ni får få möta Jesus den uppståndne. Petrus som svek Jesus, förnekade Jesus. Gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, säger ängeln. Mitt i misslyckandet får han möta Jesus och bli totalt förvandlad. Thomas som tvivlade, som inte var med när Jesus uppenbarade sig först. Han får sticka handen i sidan och finger där i spikhålen. Och han fick verkligen möta den uppståndne som förvandlade honom totalt. Och så säger han, min Herre och min Gud. Och det berättas om Thomas att han blev ett stort ljus sen när det gäller mission. Och man tror att han dog som martyr i Indien. Så han gav sitt liv totalt för Jesus. Den som vi kallar för tvivlaren. Han reste långt bort och gav ut sig helt för Jesus. Hur kunde han göra det om han inte hade mött den uppstånden och blivit förvandlad av honom? Hade inte Jesus uppstått aldrig att han hade gjort så? Utan han fick verkligen möta Jesus den uppstånden. Och den sista jag nämner, Paulus. Så mot, men så för sen för Jesus. Ni vet, han förföljde de kristna. Så står det så här, när han får möta Jesus, när han är på väg för att tillfånga ta de kristna i Damaskus, så får han se ljuset och sen hör han rösten och så säger han, vem är du, Herre? Jag är Jesus, den du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Det måste vara en av världshistoriens mest dramatiska omvändelser. En sån förföljare blir så totalt förvandlad. Hat, andades hat och mordlust, och så skriver han senare, efter mötet med Jesus och Jesus har förvandlat hans liv, skriver han kärlekens lov i första Korintierbrevet. Så förvandlad. Hur kunde han bli det? Jo, för han fick möte, personligt möte med Jesus den uppstånden. Och så säger han så här, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Det säger han ju senare i livet i Filipperbrevet 1 och 21. Och så står det så här. Det finns en bibelöversättning som heter The Message. Jag vet inte om ni har läst den. Den är lite annorlunda. Man kan läsa den lite som komplement. För den kastar ljus över vissa saker. Den är mer skriven som en bok. Inte med den här versindelningen. Så det är rubriker och så är det text. Och då står det så här utifrån första Korintherbrevet 15. Det Paulus säger. Jag vill avsluta med det. Och det stryker under det vi har talat om här. Det är uppståndelsen. Uppståndelsen. Och inget annat än uppståndelsen som jag lutar mig mot i allt jag gör och säger i hela mitt liv. Paulus ord. Uppståndelsen. Det finns väldigt, väldigt många argument för att det är sant, att Bibeln är sann. Men det viktigaste är att jag får möta honom också personligt i mitt hjärta. Det innebär en total förvandling. Amen. Tack Jesus att du uppstod från de döda. Och tack att du lever idag, Herre. Tack att det inte är sagor eller myter utan en verklighet, Herre. Tack också att vi får erfara det på ett personligt sätt i våra hjärtan, i våra liv. Herre, vi tackar dig för det. Tack att du öppnar våra sinnen. Tack att du öppnar våra hjärtan för din kärlek och din förvandlande kraft, Herre. Tack att vi får säga som Johannes att jag är den lärjunge som Jesus älskar. Herre, tack att vi får bekänna det. Tack för din kärlek som förvandlar allt. Herre. Tack att du möter oss mitt i sorgen, mitt i missmodet, mitt i tvivlen, mitt i misslyckandena, Herre, som möter du oss. Tack att du kan förvandla vem som helst. Den som är hård och hatisk kan du förvandla till en kärleksfull efterföljare till dig. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att du förvandlar människor idag, precis som du gjorde på Bibelns tid och den första kristna kyrkans tid, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack för vad du gör utöver vår värld idag. Och tack för vad du gör i vårat land, i Sverige idag, Herre. Vi prisar dig för det, Jesus. Tack att du vill möta med oss var och en som är här, samlade här idag. Jesus, tack att du vill välsigna oss. Tack att vi ska få uppleva din uppståndelsekraft i våra liv. Halleluja, Jesus. Vi tackar dig för det. Amen.